Temat för den här jubileumskonferensen är ju Kristusbrev till världen. Och på ett ställe så talar Paulus om församlingen i Korint som ett Kristusbrev. De var Paulus och hans medarbetares brev ombesörjt av dem. De var ett Kristusbrev skrivet inte med bläck, utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtan. De var ett Kristusbrev skrivet i Paulus och hans medarbetares hjärtan, känt och läst av alla. Och då kan man ju undra, hur kan ett brev skrivet i Paulus hjärta vara känt och läst av alla? För normalt så kan vi ju inte se eller läsa vad som finns i en människas hjärta. Men det var uppenbart för alla att församlingen var skriven i Paulus hjärta av den omsorg som han visade dem. Och när vi läser apostlagärningarna och breven så blir ju samma sak uppenbart för oss. Att församlingen var prio ett för Paulus. Att de var ett brev ombesörjt av Paulus, det visar att det var Paulus ämbete och arbete bland dem som hade gjort skillnad. Och att de överhuvudtaget kunde kallas ett Kristusbrev, det visar att deras förhållande till Gud hade blivit helt annorlunda än tidigare. Och utan förskönande ord gör Paulus jämförelse med hur det var tidigare. I första Korintierbrevets sjätte kapitel, där han skriver så här: vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sånt, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Såna var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Och därmed så hade de blivit ett Kristusbrev. Och Paulus skriver, ni är vårt brev, ombesörjt av oss. Så det var alltså Paulus ämbete och arbete bland dem som hade gjort denna stora skillnad. Men direkt han har sagt det, då fortsätter han med det här tillägget. En sån tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och sen följer så en jämförelse mellan andens ämbete och lagen. Lagens ämbete. Andens ämbete, det är evangeliet som till skillnad från lagen ger liv, överflödar av härlighet, består för evigt och har kraft att förvandla och förhärliga oss. Så det var alltså evangeliet och ingenting annat som hade åstadkommit så stor skillnad i deras förhållande till Gud. De hade tvättats rena, de hade blivit helgade, de hade förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Och evangeliet utför precis samma sak än idag hos oss. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Evangeliet kan vi bara ta emot och omfatta i tron. Och evangeliet har samtidigt den kraften att väcka den tro det kräver. Den helige ande verkar i evangeliet och uppväcker tron var och när det behagar Gud. För det kommer stor... Det finns en stor förvirring i svensk kristenhet idag om vad evangeliet är. Vad är det för slags budskap? Vad är evangeliets innehåll och syfte? Evangeliet betraktas av många som ett närmast politiskt budskap som understryker medmänsklighet och solidaritet. Vi ska nu betrakta tre bibelställen som tar upp lite olika aspekter av evangeliet så att vi får klart för oss vad som är evangeliets innehåll och syfte. För det är ju bara det rena evangeliet som har kraft att göra den skillnad som Paulus skriver om till församlingen i Korint. Och det första bibelstället, det är Johannes döparens mästerliga sammanfattning av hela Gamla testamentets budskap. Han var den sista av Gamla testamentets profeter. Han stod precis i skarven mellan Gamla och Nya testamentet. Han var den som skulle gå, som gick omedelbart före Herren och beredde väg för honom. Och han sammanfattade främst andra och tredje Moseboks och Jesajas budskap på det här sättet. Se Guds lam som tar bort världens synd. Gud hade ända från världens begynnelse fäst människornas hopp till frälsaren som han hade utlovat. Och löftet, det var universellt. Det gällde alla Adams barn. Med kallelsen av Abraham så börjar Gud förbereda ett folk och ett land för frälsarens ankomst. Men löftet, det var universellt. Frälsaren skulle bli en välsignelse för alla folk. Och nu hade äntligen frälsaren kommit och Johannes kunde stå där och peka och hänvisa sina lärjungar, jag hänvisar alla till honom och säga, se Guds lam som tar bort världens synd. Och Johannes förkunnelse här understryker kostnaden för vår frälsning. Det finns ett pris för vår frälsning. Det finns en kostnad för vår frälsning. Jesus är Guds offerlam. Han är ett felfritt lam, utan fel och lyte. Han har med sitt fullkomliga liv och sitt heliga dyrbara blod och oskyldiga lidande och död återlöst, förvärvat och vunnit oss från alla våra synder. Och det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Och Johannes döparens sammanfattning av hela Gamla testamentets budskap, det är den kortaste sammanfattning jag känner till, om man då inte undantar den andra sammanfattningen han gör, där han helt enkelt säger se Guds lam. Men det här lite utförligare budskapet, se Guds lam som tar bort världens synd, det fångar i sin enkelhet på ett mästerligt sätt evangeliets innehåll och syfte. Och det här är ord inspirerade av den helige ande. De är ämnade för oss att ta sig emot i tro och att vi ska bevara och gömma dem i våra hjärtan som vårt hjärtaskatt. Det andra bibelstället jag vill påminna er om när vi ska göra klart för oss vad som är evangeliets innehåll och syfte, det är nyckelversen i Lukas evangeliet. I kapitel 19, vers 10. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och den här versen, den uttrycker extrema ytterligheter. Så konungarnas konung har kommit för att uppsöka det förlorade. Förlorade syndare. Inte för att döma dem, utan frälsa dem. När Jesus kallar sig människosonen, då ansluter han till Daniels syn om natten. Se en som liknade en människoson, kom med himmelens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Så när Jesus kallar sig människosonen så kan det till förstone ge intryck av att det är hans tjänargestalt som understryks. Men med Daniels syn i ryggen så förstår alla att han är en gudomlig kung. Hans rike omfattar precis allt och hans rike är evigt. Men vår vers understryker att denne gudomlige kung har kommit för att uppsöka det förlorade. Och det här är evangeliets budskap. Det är ämnat för oss att ta emot och omfamna med tron och gömma i våra hjärtan som vårt hjärtas dyrbara skatt. Så vem du än är, precis vad du än har i din ryggsäck, så behöver du inte vara rädd. Du behöver inte gömma dig när konungarnas konung uppsöker dig. Är du en förlorad syndare så är Jesus precis rätt person för dig. Han är din frälsare. Och det finns ingen annan. Så här och nu, när du hör det här, så kan du sluta leta. Och det är budskapet i det tredje bibelstället som jag vill påminna er om, som definierar det rena evangeliet. Och det är Petrus, och det sägs uttryckligen att det är den helige andes vittnesbörd inför stora rådet. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Så ända från begynnelsen har Gud fäst människornas hopp till frälsaren som skulle komma och göra djävulens gärningar om intet. Och Gud ger ingenstans den minsta glimt av att det skulle finnas någon annan frälsningsväg än att sätta sitt hopp till den utlovade. Tvärtom, alla andra möjligheter stängs. Alla andra möjligheter är stängda och uteslutna. Det är många som har missuppfattat Guds uppenbarade lag som han gav genom Mose på Sinai som en väg till frälsning. För Gud lär ju i sin lag allt vad han vill vi ska göra, hur vi ska leva, hur vi ska förhålla oss till honom, hur vi ska förhålla oss till våra medmänniskor. Och så lovar han ju att den som håller lagen ska leva genom den. Men det är ändå en grov missuppfattning att det är en möjlig frälsningsväg. Finns ingen motsättning mellan lagens förbund och Guds löften om frälsaren. Och Paulus förklarar det med de här orden. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt den och dem som tror. Vi skulle inte veta vad synd var om inte lagen uppenbarade det för oss. Vi skulle till exempel inte veta att det onda begäret var synd om inte lagen sa du ska inte ha begärelse. Så det är lagen som visar oss vår synd och att vi är syndare. Den helige ande, han kallar oss förlorade syndare genom evangelium och hänvisar oss inte till någon annan och inte till något annat än Jesus för vår frälsning. Och det här är den helige andes uttryckliga vittnesbörd. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och saltaren betygar på många ställen att ingen som flyr till honom ska komma på skam. Och det här, det är det rena evangeliets innehåll och syfte. I andra Korintierbrevet så kallar Paulus evangeliet för andens ämbete eller rättfärdighetens ämbete. Och det hade kraft att göra skillnad i Korint. Och vi har hört den jämförelsen. Det har kraft att, alltså från att ha varit sådana människor som inte kunde och inte skulle ärva Guds rike, så hade de blivit ett Kristusbrev, känt och läst av alla. Och evangeliet har precis samma kraft än idag. Det har precis samma kraft hos oss. Anden öppnar våra ögon så att vi i evangeliet ser Herrens härlighet, liksom i en spegel. Och vi förvandlas till samma bild, från härlighet till härlighet. Vi blir ett Kristusbrev, känt och läst av alla. Amen. Låt oss be. Helige Ande, hjälp oss att i tro ta emot budskapet, se Guds lamm som tar bort världens synd, så att vi alltid litar på att våra synder är förlåtna för Jesu Kristi skull. Förbarma dig över oss och förbarma dig över alla. Öppna våra ögon för Herrens härlighet som lyser fram i evangeliet. Hjälp oss att bevara och vittna om det rena evangeliet som har makt att frälsa våra själar. Amen.